Hej och välkommen till dagens bibeltimma då. Tekniker idag kommer jag vara Samuel Gissason och präst kommer Håkan Sundin vara. Vi kommer lyssna på första Korintherbrevet. Detta kommer hålla på i en timma så jag tänkte att vi börjar redan på direkten.
Då tror jag klockorna har ringt ut och vi ska slå upp våra biblar. Första Korintherbrevet får vi se om vi kanske inte börjar med systematiska utläggningen. Förhoppningsvis gör vi det idag, men vi har lite grann kvar på översikten. Men innan dess så ska vi be. Herre, så tackar vi dig att vi får komma inför ditt ansikte. Att vi får öppna våra biblar och tro att du är närvarande genom ditt ord och genom din heliga ande. Herre, här och nu är du. Vi tillber dig, vi ärar dig och tackar dig för att du är herrarnas herre och konungarnas konung. Att du är den som vill uppenbara dig själv för en prövad värld och för ett samhälle som håller på att glömma bort dig. Tack att du inte glömmer bort oss. Tack att du är närvarande. Herre, tala till oss genom ditt ord. Vi ber om det i ditt eget namn. Amen. Det är gott att få tänka på det och få våga tro det också, att Herren Jesus själv är närvarande. Det gör ju inte saken sämre, precis. Tvärtom. Det gör det hela meningsfullt. Och vi har ju inte kommit så långt ännu här, va? Men jag har slagit upp första Korintherbrevet. Och första Korintherbrevet är ju för den som läser första Korintherbrevet första gången, så är det ganska spretigt brev. Och läste man kommentarer till första Korintherbrevet på 60-talet och 70-talet, så fick man lära sig det att här spretar åt alla möjliga håll. Och här har Paulus problem med församlingen i Korint, därför att det är så stor splittring där. Några håller sig till Apollos, några håller sig till Kefas och så vidare. Och dessutom så är det en massa praktiska problem och en del ganska svårartade problem också. Och nu har då Paulus samlat ihop det här och så skriver han det här brevet som ett enda stort förmaningsbrev till församlingen i Korint. Alltså ungefär så kunde det låta, men det är inte riktigt vad vi tror idag. Utan nu har man upptäckt mer och mer utav första Korintherbrevet. Och bara en sån enkel sak som det här med splittringen som var så central tidigare. Plötsligt så ser man att det inte är det handlar om. Utan man ser att det handlar tvärtom om enheten i Kristus. Brevet handlar ju om att vi är i Kristi kropp. Och problemet är att det finns sådana som inte har förstått det. Men betoningen ligger inte på problematiken, utan betoningen ligger på att undervisa om kyrkan och om församlingen i Korint. Och då ser man allting i ett annat ljus plötsligt. Ungefär så på den vägen är det. Så därför har det inte varit fel, tycker jag, att vi får ta lite tid till att närma oss Korintherbrevet översiktligt, så att vi får de här bärande tankarna i Korintherbrevet innan vi börjar läsa de enskilda avsnitten och kommenterar olika versar. Jag har idag till exempel suttit och förberett mig, eller läst i alla fall en kommentar till fjärde kapitlet, vers 1 till och med 5. Och nu ska vi inte kommentera det nu, men bara som ett exempel på det som jag just sa. Där handlar det om att Paulus säger att han inte låter sig dömas utav någon mänsklig domstol i vers 3. Att han inte ens dömer sig själv, att han har ett rent samvete och att de i vers 5 inte ska fälla någon dom i förtid innan Herren kommer och så vidare. Och så läser jag kommentaren, den här kommentaren som jag tänker på nu är skriven av Raymond Collins. En av dem som har fört fram det här med att första Korintherbrevet inte är problematiskt. Och att det inte är ett försvarstal, inte ett förmaningstal, utan att det är faktiskt ett uppbyggligt brev, ett lärobrev. Så säger han så här att här, det här avsnittet kan man ju uppfatta som ett försvarstal. Ungefär som att alla i Korint anklagar Paulus därför att han har betett sig som han har betett sig. Och så säger Paulus i försvarstal då att ingen ska döma mig och jag har rent samvete och bara Gud ska döma mig. så läser jag i kommentaren och så får jag ett annat ljus då, en annan infallsvinkel. Nämligen det Paulus talar om här, det är den himmelska domstolen. Att Herren ska döma oss och att Herren har frikänt honom. Och sen kommer förmaningen, därför ska inte ni döma varandra. Och så är det plötsligt inte alls ett försvarstal som Paulus har. Utan ett stycke undervisning om att Herren är den som dömer. Och därför så ska ni inte döma varandra. Och jag dömer inte ens mig själv, säger han. Och så plötsligt precis samma text får alltså två helt olika infallsvinklar och får ljus på helt olika sätt. Och jag sa det avslutningsvis förra gången att när det kommer till Paulus och första Korintherbrevet så är ju det var det vi slutade med förra gången. Det eskatologiska ljuset lyser genom hela Korintherbrevet. Alltså det tillstånd som är i himlen. Den salighet som finns i himlen. Det som Kristus har förvärvat och vunnit. Det som är hans ära och härlighet. Det är det som är utgångspunkten. Så Paulus, han identifierar sig med Kristus, den himmelske Kristus. Och han är så att säga på den segrande sidan. Han lever i förlåtelsen och i saligheten. Han är medborgare i himmelriket. Och det är utifrån den utgångspunkten han ser på församlingen i Korint. Och då blir han inte förtvivlad därför att han ser splittringstendenser eller därför att han ser synder. Utan istället så blir han ivrig att förmedla det himmelska till dem i Korint. Och till vilka det nu är han vänder sig till. Om det är i Rom eller Efesus eller vad som helst. Men alltså ett helt annat utgångsläge. Och jag tror att det här är helt riktigt. Även om forskningen har under 100 år behandlat de här texterna just så som historiska texter. Och man har läst dem som man läser Sokrates eller Platon och man har haft utövat källkritik och så vidare. Jag säger inte att det är fel. Tvärtom så tycker jag att det har bidragit väldigt mycket. Men om man inte har med det himmelska perspektivet, ljuset från uppståndelsen och himmelsfärden, så förstår man inte texterna. Tänk bara hur det var med Jesus. När Jesus gick omkring och förkunnade och undervisade, vad var det för någonting han förmedlade? Svar, han förmedlade Guds rike genom ord och genom tecken och under. Det var inte så att han blev människa, levde bland oss och sedan så gjorde han någonting som vi andra inte kan göra eller så. Ungefär som alltihopa vore någon sorts inomvärldsligt skådespel. Så är det ju inte. Han är inte en predikant bland predikanter. Han kommer ifrån Guds rike och han förmedlar Guds rike. Och jag tror att det är därför som människorna lyssnar så noggrant. För vem vill inte höra en sån förkunnelse? Om man har någonting att berätta ifrån himlen. Och när man läser Korintherbrevet så blir det tydligt alltså på det ena stället efter det andra att ska man förstå det här, till exempel det där som jag sa nu i 4:e kapitlet om domstolen och att man inte ska döma varandra, så ska man förstå det utifrån det perspektivet. Därför då får man ett helt nytt ljus på det här att inte döma varandra. Och då får den här Collins rätt också, som jag sa i någon av de inledande förklaringarna, så sa jag det att den här Collins menade att i Korintherbrevet så kunde han se, och han kunde till och med säga att det är uppbyggt på ett retoriskt sätt. Retoriken var ju en viktig art, en viktig konstart på den här tiden. I vår tid så finns ju nästan inte retoriken, det finns knappt som ämne. Inte i prästutbildningen och inte i lärarutbildningar. Det kallas för pedagogik möjligtvis. Men retorik är ju rätt sällsynt. Och ändå så innehåller retoriken så mycket som vi skulle ha glädje av. Jag såg förresten att min gode vän Claes Lindberg, som förresten är pastor i Betlehemskyrkan i Stockholm, vi är klasskamrater, har skrivit en bok om retorik för präster och pastorer. Den har kommit ut på Artos förlag precis nu förra veckan, tror jag. Och jag tror han ligger helt rätt där. Det finns ingen bok i retorik. Men retorik var ju ett stort ämne på den här tiden. Och där talar man om olika skolor i antiken. Och en tradition hos Aristoteles var ju att man hade en sorts retorik som handlade om det historiska skeendet där man argumenterade för någonting som hade hänt. Fanns en annan sorts retorik som handlade om att man argumenterade för att få rätt. Och det fanns en tredje sorts retorik som kallas för deliberativ retorik som handlar om hur man önskar att det skulle vara. Och så ser han, den här Collins som har tagit upp den här tråden, att det här himmelska ljuset, det här tillståndet i himmelen som för oss som ännu inte är där annat än genom tron, fortfarande är en önskan att få komma dit, en inriktning för oss. Det är det som är utgångspunkten för Paulus, och han använder sig av deliberativ retorik. Så han argumenterar inte utifrån hur det faktiska tillståndet är i Korint, utan utifrån hur han önskar att det skulle vara. Och så undervisar han om hur det skulle kunna vara, hur det borde vara. Men läser man det med de glasögonen, så att säga, då förstår man många olika bibelställen i Korintierbrevet på ett annat sätt. Och det kommer vi se när vi kommenterar texten. Sen är det två stycken bilder som finns här redan det finns ju redan i tredje kapitlet, som följer med, kan man säga. Jag tänker på det som står i tredje kapitlet, vers 10 och följande, och det är om byggnaden. Det finns två bilder som Paulus använder sig av. Den första bilden är bilden av byggnaden, eller av Guds tempel. Han säger att församlingen, de kristna i Korint, de utgör ett Guds tempel. Ni kan se det i 3:16 till exempel. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel? Och när han talar om församlingen som ett Guds tempel, så betyder det att församlingen är helig, för ett tempel är ju heligt. Det är avskilt för ett heligt bruk. Och det betyder också att Gud bor i sitt heliga tempel. Det betyder också att den helige andes plats och funktion i den kristna gemenskapen är central. Och det som skiljer den kristna gudstjänsten ifrån till exempel den judiska, det är just den helige andes verksamhet. Hur den helige ande verkar i gudstjänsten. Här har vi ju tappat bort jättemycket, men vi kommer återupptäcka det när vi läser kapitel 10, 11, 12, 13, 14 som handlar om gudstjänsten. Där kommer vi se hur central den helige ande är. Men han påminner om att de är ett tempel, de är avskilda för Gud och Gud bor ibland dem. Därför att det här hade inte gått in riktigt hos korintierna, eller det hade uppstått en gråzon. Titta i kapitel 5, vers 1. Det talas om att det förekommer otukt bland er. Sån otukt som man inte ens finner bland er. Alltså detta förekommer ibland dem. Då har det ju uppstått en gråzon mellan det heliga och det profana. Det som är utav Gud, det heliga och det världsliga. Och de värderingar som fanns i Korint. Det här har ju överlappat varandra. Och det måste det kanske göra i en mening, men inte i den här meningen. Och här har det uppstått en gråzon, så att man säger, ja men visst, det har vi ju hört att Jesus vill si och så, men vi lever ju i den här världen, och så kompromissar man och så blir det på det här sättet, va? Och det är det som Paulus nu inte, han bannar dem inte så mycket som att han undervisar om hur det borde vara. Ni borde förstå det här. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel? Eller titta i kapitel 6, i vers 7. På det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. Varför lider ni inte hellre en oförrätt och så vidare? Ja, i den här världen så tänker man att vi ska inte lida någon oförrätt. Men vad säger Jesus då? Han säger, om någon slår det på ena kinden så vänder också den andra till. Alltså det är två helt olika världar som möts. Och de tänkte säkert så att lider jag en oförrätt så ska jag ha min rätt, och jag kan dra andra också inför världslig domstol. För man hade inte det himmelska perspektivet tillräckligt starkt. Alltså undervisa Paulus rakt in i den här gråzonen. Och det skulle han göra, han skulle ju undervisa på samma sätt idag. Vi tycker att det är självklart i ett demokratiskt samhälle, och på sätt och vis så tycker nog jag också det, att vi har Vi har våra möjligheter att överklaga ett beslut och så vidare. Så det är inte det jag är ute efter. Utan det här är mera det här att man ska kräva sin rätt och att man ska ha man är kränkt och ska ha upprättelse och man kanske till och med tänker hämnd och man ska sätta åt någon annan och så vidare. När sånt börjar smyga sig in i ett kristet sammanhang, då har ju den här gråzonen uppstått. Och Paulus, han skulle undervisa på samma sätt i vår tid som han gjorde på den här tiden. Det är jag ganska övertygad om. Eller titta i 10:e kapitlet. Vers 23. Där han skriver att allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt. Alltså han kan förstå argumentationen. Men samtidigt så undervisar han dem om att ska vi leva det himmelska livet, då är det nog ändå det som vi måste lyssna till i första hand. Är Jesus Herren, så lär han oss det som är nyttigt och det som är rätt. Det är kanske inte alltid som vi själva tycker och tänker. Så på det här sättet är det. Men det som är viktigt att ha med sig när vi nu talar om det här perspektivet och att vi är ett tempel med allt vad det innebär. Vi kommer ju in på det här i detalj i kommentaren. Men det som är viktigt är alltså återigen att det är himlen som har kommit ner till oss, som har slagit rot ibland oss, som har börjat bli till hos oss. Som de heligas gemenskap, församlingen, och då tänker jag inte på församlingen som vi kanske tänker, utan jag tänker på den heligas gemenskap. Det är ju början på himmelriket på jorden. Det skulle ju vara en salig gemenskap. Och så har kristna också upplevt det tid efter annan. Att det har varit på det sättet. Och det är det som har gjort att många har blivit kristna. För det är som att leva i himlen på jorden. Och det är också Paulus tanke. Och det måste ju vara vår tanke också. Så vi har ett och annat att rätta till, har en känsla av. Men det ska vi också återkomma till. Nu är det där den ena bilden med tempelbygget och templet. Och det finns byggherrar och det ska byggas med viss material och så vidare. Det kommer vi tillbaka till. Den andra bilden, det är bilden av en kropp. Kristi kropp. Kristi kroppsgemenskap. Och det är ju särskilt när vi kommer till kapitel 10, 11, 12, 13, 14 där om gudstjänsten. Som det blir tydligt. Men genom att använda bilden av en kropp, ja, vi kan titta förresten i 10:e kapitlet. 10:e kapitlet, vers 17. Nu märker jag att jag drar på lite grann, men det må väl vara hänt, va? Vers 17. Eftersom det är ett bröd är vi som är många en kropp, ty alla får vi del av detta enda bröd. Eller i kapitel 11, vers 29. Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Eller i det 12:e kapitlet, vers 26. Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och så vidare, vers 27. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Så genom att använda den bilden så vill han förmedla två sanningar till dem i Korint. De som höll sig till Apollos och Kefas och som hade en gråzon som de levde i. Nu vill han undervisa dem om Kristi kropp. Och då är det två saker han vill lyfta fram. Det ena är enheten. Vi är en och samma kropp. Och det här är någonting som vi inte bara behöver förstå, utan det är också någonting vi behöver anpassa oss till eller rätta oss efter. Tänka därefter, tala därefter, handla därefter. Det är en kropp. Det är det ena som han vill fram. Och det andra som han vill ha fram, som vi läste här sist nu då, det är att i den här kroppen finns det många olika lemmar. Så vi är olika som personer. Och vi har olika kallelser, olika tjänster. Och vi har olika utrustning och olika gåvor. Men vi ska ändå vara i en kropp. Men det är tydligen så att de i Korint, de hade inte, det är ju bara 3 år som de har varit kristna. På de 3 åren så hade de alltså inte, antingen hade de inte förstått det här. Och det kan ju vara troligt. Eller också så hade de inte tagit det på allvar. Jag tänker så här också. Jag förstår korintierna, därför att när det kommer någonting som blir som en uppenbarelse till oss. Till exempel det här med de små gemenskaperna som nu har träffat mig med sån kraft sedan ganska många år tillbaka. Då märker jag att det blir liksom ett tre steg. Alltså det första är att jag ska kunna förstå det här. Alltså jag ska kunna förstå det, ta det till mig, höra det, ta in det. Så att jag får klart för mig vad Guds ord säger. För jag får visionen, så att säga. Va? Bara det kan ju vara en jätteprocess beroende på vad det nu är för något. Men om du tar de här i Korint som levde i en sån pluralistisk och individualistisk kultur, och så plötsligt ska de höra att de ska vara en kropp. Jag förstår att det inte var alldeles enkelt. Men sen då när man har liksom tagit till sig det här på ett intellektuellt sätt åtminstone, då måste ju det här komma ner i hjärtat på ett sånt sätt så att mitt liv anpassas därefter, så att jag får den här livsinriktningen. Så att jag vill det här med hela mitt hjärta. Så att jag omformas av det här. Och då vet ni själva att det finns de som säger att det är världens längsta resa härifrån hjärnan ner till hjärtat. Och det ligger mycket i det. Och den där resan kanske inte hade skett då fullt ut i Korint. Jag vet inte ens om det första steget, så att säga, var klart. Eller om de jobbade med det andra steget och var mottagliga nu för Paulusbreven. Och sen för det tredje. Det är en process som jag känner att jag själv befinner mig i när det gäller de heligas gemenskap. Så är det ju det att jag ska inte bara förstå det. Jag ska inte bara anpassa mitt liv därefter. Utan sen ska det ju hända också. Det ska ju bli handling och gärning. Det ska ju ske i praktiken. Så visst, det är en lång process. Om du då tänker att det kommer de himmelska värderingar och den himmelska undervisningen genom Guds ord kommer till oss, så är det ju en sak. Men processen till att det ska ske på riktigt, om jag uttrycker det så, kan vara ganska lång och besvärlig. Så jag tycker inte att det finns anledning att peka finger åt församlingen i Korint, måste jag säga. Särskilt inte när jag ser på våra egna sammanhang. Nu ska vi inte jämföra på det sättet, men ni förstår vad jag menar. Jag menar att processen är inte så helt enkel. Det här är alltså någonting som har att göra med vår självbild. Hur ser du på dig själv och ditt eget sammanhang? Hur ser du på din församling i förhållande till de andra församlingarna? I praktiken, menar jag. Utgör vi i Värnamo tillsammans ett tempel? Är det den självbilden som våra medlemmar har? Eller hur ser det ut? Uppträder vi som en kropp? Har vi en förståelse av att vi är en kropp? Jag tror för min del att det här händer i ganska stor utsträckning på gräsrotsnivå. Jag tycker jag märker det, inte bara, ja, det här samlingen här är ju ett gott exempel, tycker jag, men det finns andra exempel också som jag inte ska dra upp nu eller ta nu. Men här händer ganska mycket på gräsrotsnivå. Men på samfundsnivå så händer det ju inte på samma sätt. Visserligen så händer en hel del där också, om man slår ihop samfund och så, va? Men just det här på den lokala orten, så är det ju ofta så att de olika församlingarna har fullt upp med sitt eget och så. Och det kanske måste vara så, men jag tror att kommer man ner på hushållsnivå, alltså på gräsrotsnivå, så kommer vi upptäcka att jag har så sent som idag faktiskt haft ett jättefint samtal med pastorn i Smyrna. Alltså de har en husgrupp där i ett hus och vi har en husgrupp i uppgången bredvid. Och nu kanske de två ska träffas. Alltså det händer ganska mycket här som inte nödvändigtvis behöver vara sanktionerat på söndag förmiddag, men som ändå sker på gräsrotsnivå. Nu ska vi ha den här ekumeniska bibelhelgen igen den 12-14 mars. Och då vet jag att då ska jag ha ett seminarium på just det här ämnet. Och då ska jag be till Gud att jag verkligen får ett ord. Inte bara utifrån Korintherbrevet här, utan också till vår situation. För jag tror att det kommer att hända ganska mycket när det handlar om mångfalden i enheten. Vi kan ha olika församlingar och vi kan ändå vara förenade i uppdraget. Projektet 100 dagar med Jesus, som vi genomfört tillsammans, ett exempel. Ett bra exempel. Men det skulle kunna bli ännu bättre. Nåja, det här gjorde ju att Paulus, han bannar ju inte dem, utan han försöker undervisa om det här. Och försöker få det här, han önskar det här och han försöker förklara det. Och han försöker få dem att ta det till sig och handla därefter. Nu hade de inte på den här tiden vad vi vet, det vi kallar för kyrkoordning. Alltså, vi vet inte här när vi läser första Korintsebrevet hur de träffades. Om de träffades på bestämda klockslag eller om de hade särskild gudstjänstordning. Vi vet att de hade särskilda ordningar eller regler, brukar jag ju använda det ordet, när det gäller gudstjänsten. Men det betyder ju inte att det var exakt sån här agenda som var förtryckt som vi har. Det tror jag knappast de hade. De hade bestämda ordningar när det gällde nattvardsfirandet och kanske när man välkomnade och fridshälsningar och sånt där, va. Men vi vet inte vilka som ledde gudstjänsten, när de samlades, om flera samlades till större samlingar och så vidare. Och det fanns förmodligen inte något sånt bestämt heller. Alltså ingen kyrkoordning i den meningen. Däremot så kan man kanske läsa lite mellan raderna när vi kommer till kapitel 10 och 14. Att här är det viktigt att gudstjänsten får vara det som förenar de olika hushållen och de olika husförsamlingarna. Och så skulle man väl kunna tänka sig här också. Som jag sa till Per-Åke idag, om du har fyra hemgrupper där som de kallar det, och vi har fem celler där, så kan vi väl alla träffas tillsammans där uppe. Jag vet en lokal som vi var i för bara någon vecka sedan som var jättebra. Det kan vi träffas. Skulle samma sak hända sen på Öster och någon annan så träffas, så vore det väl ändå rimligt att tänka sig att det skulle vara ungefär samma innehåll i gudstjänsterna. För det är ju där, vi förenas ju i gudstjänst, vi förenas ju i beteendet, så att säga. Det skulle förmodligen vara lovsång på båda ställena. Det skulle vara väldigt konstigt om det var helt olika väsensskilda samlingar. Nej, det finns någonting som förenar oss i Kristus. Och detta något som förenar oss i Kristus och som vi uttrycker på ett gemensamt sätt, det behöver vi också vara införstådda med. Och det är det Paulus talar om i de här kapitlen. Så avslutningsvis, jag skulle bara visa lite grann hur det här brevet är disponerat. Men innan jag visar på det så vill jag bara säga det avslutningsvis, att första Korintsebrevet är förmodligen mycket relevant för oss. För miljön i Korint, det var alltså en kosmopolitisk stad. Här var det folk från olika kulturer och miljöer som var samlade. Det var ett mångkulturellt samhälle i Korint. Det var individualistiskt, där den personliga friheten var maximerad, inte minst när det gällde etiken och moralen. Etik och moral som Sokrates och Platon och för all del Paulus också talade om, det blev snarast ett diskussionsämne, för i slutändan så gjorde som man själv ville. Det var den miljön. Och det påminner ju mycket om vår tid. Och eftersom miljön var sån där, ytlig kan man säga, eller rotlös, inte så traditionsrik, inte alls traditionsrik, så blev det också vad vi skulle kunna kalla för en religiös arrogans. Alltså det fanns inte något sanningsanspråk, utan man uttryckte sin religiositet på olika sätt. Jag såg förresten apropå det en artikel i dagens Svenska Dagbladet. Jag vet inte om ni läser Svenska Dagbladet, men idag är det, vad är det för datum idag? 23 februari 2010, för den som lyssnar på det här 2012. Så var det alltså en helsida där man på idagsidan redogjorde för religiositeten i olika länder. Det finns en undersökning som är World Value, ja, någonting. Jag kommer inte ihåg det, men alltså en undersökning som jag tror sker i FNs regi, där man mäter religiositeten i alla länder i hela världen. Och det här har man gjort under många, många år. Och så den här statistiken skulle nu redovisas på dagens idagsida. Och då mäter man bland annat hur många människor av befolkningen som tror på Gud, Och så mäter man hur den organiserade religionen, hur stark den är kontra då den mera privata andliga beteendet och så vidare. Och här var då redovisat ett diagram med olika cirklar, en cirkel för varje land. Så var det utspritt i det här diagrammet och så kunde man läsa det. Jag tror det var ett 15-tal länder som var redovisade i den här. Och vet ni vilket som låg sämst till? Sverige. I Sverige så var det bara 53% som trodde på Gud. I de flesta länder var det 70-90% som trodde på Gud. På Gud det kan ju betyda vad som helst. Men i Sverige är det 53%. Och det var en otrolig alltså individualisering och en religiös arrogans för att knyta an till det här i Korintherbrevet. Och det som är det märkliga, och det stod också i knorren på den här artikeln. Därför att det är precis som man tänker i Svenska kyrkans ledning också. Det man tänkte var så här att ja, vi ligger sämst till. Men i själva verket så ligger vi bäst till. För det är ju dit vi vill komma. Hela världen ska komma dit. Så plötsligt så vänder man på det här och så blir Sverige ett föregångsland. Det är exakt nu vad som har hänt när det gäller äktenskapet. Äktenskapet har ju alltid varit ett förbund mellan man och kvinna tills döden skiljer oss åt. Det är ju liksom definitionen på äktenskap, så har det alltid varit. Nu har man brutit upp det i Sverige. Och hur förklarar ärkebiskopen det? Jo, han säger vi har utvidgat definitionen. Nu blir han ju osams med anglikanska kyrkan och estniska kyrkan och lettiska kyrkan och en massa andra kyrkor. Och då säger han så här, ja men vi är föregångare, säger man i Svenska kyrkan. Vi vill gå före och vi vill tillåta äktenskap mellan människor med samma kön. Vi vill avskaffa arvsynden. Ja, egentligen vi vill avskaffa den kristna tron. Och så vill vi att alla andra ska komma efter oss. Och det här tror man uppe i kyrkans hus i Uppsala. Man arbetar på det här. Och de är i majoritet. Ja, det var lite vid sidan om, va? Men ungefär den här andan var det också i Korint. Och därför så är det väldigt intressant att läsa Korintsebrevet. Därför att de saker som Paulus tar upp här, det skulle kunna vara riktat rätt in i vår situation. Exempel. Det här behöver ni inte slå upp, men i fjärde kapitlet så talar han om skatten i ett lerkärl. I det femte kapitlet så talar han öppet om sexualetiken. I det sjätte kapitlet så talar han om att äktenskapet är oupplösligt. I det sjunde kapitlet så talar han om vårt förhållande till avgudarna. Alltså avgud på grekiska är idol. Vi vänder oss och springer efter kändisar och efter andra, va? I det åttonde kapitlet så talar han om bruk och missbruk av friheten. I det tionde, elfte, tolfte kapitlet talar han om ordningarna i gudstjänsten. I det femtonde kapitlet talar han om det dödas kroppsliga uppståndelse. Alltså alla de här ämnena som jag räknade upp nu skulle ju vara rena dynamiten om det förmedlades in i våra kristna sammanhang. Nu talar jag åtminstone i våra sammanhang. Så att det ska bli spännande att läsa det här. Det kommer inte att stämma med de värderingar som vi har i samhället, utan det kommer att vara värderingar som stämmer med de himmelska värderingarna med Jesus. Men kom ihåg att det här är inte som jag säger nu och som jag sa nu och som kan låta som att jag beklagar mig på något sätt, va? Det är inte grundvalen för kristen tro. Det här ligger i förlängningen. Det jag pratat om nu är förlängningen. Det som ligger i grundvalen, det är ju detta med att Gud har blivit människa. Jesus Kristus, hans död, hans uppståndelse, hans himmelsfärd. Och att detta drabbar en människa på ett personligt sätt så att man ändrar sin livsinriktning. Man blir en Jesu Kristi lärjunge där Jesus blir Herren. Där har du så att säga själva kärnan i budskapet. Utifrån det så kommer sedan undervisningen om lag och evangelium. Och utifrån det kommer sedan att det man har tagit emot, det ska man ge vidare, hela paketet så att säga, till nya människor som kommer till tro. Från en generation till nästa generation ska det ges vidare utan att man lägger till och drar ifrån. Det är liksom nästa steg. Inte ens det är grundvalen för kristen tro, men det är konsekvenserna av kristen tro. Och sen kommer vi här då till till etiken. Hur vi ska leva våra kristna liv. Och sen så kommer vi så småningom fram till hur vi lever tillsammans i församlingen. Det här brevet är ju riktat till församlingen i Korint och handlar om hur man lever tillsammans i församlingen. Förutsättningen för att ens läsa det här brevet är alltså den att Kristus har kommit. Vi vill följa Kristus. Vi vill förmedla vidare till nästa generation det vi har tagit emot. Vi har ett himmelsperspektiv. Vi väntar på Kristi återkomst. Vi vill sedan leva, ha en etik och moral utifrån detta. Och vi vill sedan samordna bröder och systrar i församlingen och kyrkan. Så att saker och ting måste komma i rätt förhållande till varandra. Annars kan det bli riktigt konstigt. Om vi skulle börja undervisa om Guds tempel till exempel. För människor som inte har någonting av förkunskaperna. Så blir det blir bara förvirrat. Och de kan ju inte tillgodogöra sig det. På ett riktigt sätt i alla fall. I och för sig så tror jag att man måste undervisa om det. Men det tar tid så att säga. Att få det här att landa. Och att se de förändringar som Paulus talar om. Nåja, det där, då har vi egentligen gjort som jag tycker var nödvändiga förutsättningar eller nödvändigt att gå igenom i någon sorts fågelperspektiv innan vi ger oss in i texten. Sen då när vi kommer till texten så har man ju då i mitten på 1900-talet tyckt att det här var väldigt spretigt och då kan dispositionen eller den tänkta dispositionen, hur Paulus har lagt upp det här, det kan då göras på olika sätt. Men jag tror att en god sammanställning av flera kommentarer och ett sätt att göra det här, det är följande. Att i kapitel 1, vers 1 till och med 9, där har du brevets inledning. Sen kommer ifrån vers 10 till och med kapitel 6 ut. Den första huvuddelen. Och den här första huvuddelen verkar vara Paulus undervisning på de muntliga rapporter som han har fått. Han fick ju rapporter från Chloes hushåll, kanske från Stefan och så Fortunatus och andra också. Han hörde ju muntligen hur det var. Och det han har hört muntligen, det tar han upp här. Sen när du kommer till det sjunde kapitlet, då går han över som ni ser i vers 1. I fråga om det ni skrev. Så det som kommer här i den andra huvuddelen. Det är alltså hans svar på det brev som han har fått. I fråga om det ni skrev så vill jag nu svara följande. Och då är det den andra huvuddelen. Och det är från kapitel 7 vers 1 till och med kapitel 16 vers 12. Alltså nästan resten av brevet. Och sen från vers 13, kapitel 16, vers 13 och kapitlet ut där till och med 24 så får vi kalla det för brevets avslutning. Så det där är en väldigt enkel uppdelning. Va? Vi har en inledning, va? Första huvuddelen på den muntliga rapporten, andra huvuddelen på den skriftliga rapporten och sen en avslutning. Den första huvuddelen där, den här muntliga rapporten, där talar han om deras brist på insikt. Alltså de förstår inte att de är ett Guds tempel. De förstår inte att de är Kristi kropp. Och därför så håller de sig till Apollos och Kefas och så vidare. Han knyter an till det. Och sen så i kapitel 5 och 6 tar han upp samma brist på insikt när det gäller levernet, alltså moralen. De lever i den här gråzonen. Och då talar han om det himmelska perspektivet på ett väldigt tydligt sätt som vi ska se när vi kommer så långt. Sen den andra huvuddelen, där har vi kapitel 7 om äktenskapet, kapitel 8, 9 om avgudakött, bruk och missbruk av den kristna friheten. Och han knyter ju an naturligtvis till praktiska händelser och så som de pratade i Korint. Men hans undervisning är principiell och det är därför som den gäller för oss idag också. Vi kanske inte har samma, Ja, men här var det någon, det var i och för sig, ja, till exempel här med kött från avgudaoffer. Det har ju inte vi, vad jag vet. Så det är ju helt olika kulturer. Men hans svar, alltså om friheten, att Gud har skapat all mat så att säga, och att vi ska tacka Gud för maten och att vi ska äta det under tacksägelse. Det svaret ger han ju till dem, och det skulle han ge till oss också. Om vi får en diskussion om mellan vad som är, att man måste vara vegetarian och får inte äta kött till exempel, eller du får inte dricka alkohol och så vidare. Vi kan ju få samma typ av diskussioner i vår tid. Så skulle han svara på samma sätt. Så därför så blir det intressant att också när vi kommer till sådana kapitel. Sen kapitel 10 det, och framåt är ju om gudstjänsten. Kapitel 11 om kvinnor och män i gudstjänsten. Det har väl varit, får man väl säga, ett ganska aktuellt ämne under slutet av 1900-talet också i Sverige. Man tycker att det borde vara avklarat annars vid den här tiden, men det är tydligen sånt som ska följa med 1000 år till framåt. Eller i andra halvan, i 11 kapitlet om nattvarden. Och sen i kapitel 12 så talar han om andlighet. Det är då han kommer in på andens gåvor, för det var tydligen mycket andlighet i Korint. Men här, då vill han, måste han undervisa om vad som är riktig andlighet. Och sen i kapitel 15 då om de dödas uppståndelse. Så det är inte alls så spretigt det här brevet, utan det är tvärtom skulle man kunna säga, det är ihopsamlat. Det är ihopsamlat och sedan levererat rätt in i församlingen i Korint. Jag kommer hålla mig till den dispositionen, så jag kommer återkomma till det. Men så var det då den här Raymond Collins. Som jag måste säga, det kanske är för att det är helt nytt för mig, men han fascinerar mig i sin kommentar. Det är han som har det här med den deliberativa retoriken. Alltså han menar att Paulus, om man tänker sig att Paulus skulle hålla ett tal till dem i Korint, då skulle han lägga upp det på ett visst sätt. Med en viss början och argumentationen på ett visst sätt och med en viss avslutning. Så som man lägger upp ett deliberativt retoriskt tal. Så skulle Paulus göra. Och då tycker han sig kunna se det, att det är precis vad Paulus har gjort. Och då är det 6 sådana tal som är sammanställda, eller tänkta tal. För det är inte säkert att han har haft de här talen på riktigt om man säger så. Men han har tänkt att han skriver inte ett brev, utan han håller ett tal för dem i det här brevet som han levererar till Korint. Och då är det 6 sådana tal, och då blir det en liten annan indelning. Och det här är ju inte någonting som ni behöver kanske ta fasta på, men jag läser ändå upp det för de som lyssnar på det. Att det första talet skulle vara från alltså kapitel 1, vers 18 till och med 4:21. Det andra talet skulle vara från 5:1 till och med 7:40. Och så långt är det alltså 2 tal kan man säga på den första huvuddelen som jag sa. Sen kommer då det tredje talet, kapitel 8, vers 1 till och med kapitel 10 ut. Och det fjärde talet, kapitel 11. Det femte talet, kapitel 12, 13 och 14. Och det sjätte och sista talet, kapitel 15. Och det här kommer jag nog återkomma till i kommentaren, för att det är en god påminnelse. Därför att jag är ju sån så att jag vill ju gärna tro som det står skrivet, och så har jag läst Bibeln under alla åren, så läser jag väl fortfarande till stor del, men det blir ju lite vanskligt i vissa lägen när man läser första Korintierbrevet dogmatiskt. Eller om jag vill uttrycka det negativt, fundamentalistiskt, bokstavligt så att säga, att man ska följa bokstaven. Jag säger inte att det är fel, men jag säger att om jag läser det som ett tal ifrån himmelen där Paulus uttrycker en önskan, då blir det på ett annat sätt, det blir en annan anda. Även om det är samma text så kommer det till mig på ett annat sätt. Jag hamnar inte under bokstaven så att säga, utan jag hamnar mitt i anden. Och jag vill i denna himmelska ande förverkliga bokstaven. Men det är inte något som gör mig alltså fundamentalistisk i ett negativt ord, i en negativ mening. Så lite kan göra så stor skillnad. Och det mesta av det som Paulus skriver här är ju inte dogmatik. Alltså detta är den enda sanningen. Utan det mesta är ju principer. Uttryckta som önskemål, som Guds vilja förvisso. Och någonting som han vill se förverkligat. Men det sker ju genom i enligt med den nåd och kraft som Gud ger oss. Och så brukar jag tänka när jag blir lite ledsen över tillståndet i församlingen. Då tänker jag så här, och i mitt eget liv också för den delen. Då tänker jag så här att, för jag har alltid tänkt att men jag räcker inte till. Jag kommer under lagen, under bokstaven. Jag ställer för höga krav på mig själv eller på församlingens gemenskap. Det har ju varit en hållning, måste jag erkänna. Och nu ser jag det plötsligt som att men det här är ju Guds sak. Om jag tycker att det ser eländigt ut i mitt liv eller ser eländigt ut i de heligas gemenskap, så är det ju Guds problem. För Gud är ju den som bygger församlingen. Och plötsligt så ser jag med andra ögon. Och så när jag ser det med de ögonen och så vänder jag mig till vår Herre och talar med honom, så säger vår Herre till mig, men så kommer det att bli. Och så blir jag glad igen. Det kommer att bli så här, Håkan, med ditt liv, att en dag kommer du stå där helig, fläckfri, oförvitlig inför mitt ansikte. Och jag vet att jag kan ju inte prestera det. Men jag tror det kommer att bli så. Därför jag tror att han kan prestera det. Och om vi tänker då den himmelska gemenskapen, saligheten som vi talar om i himlen. Där det inte finns någon synd, inga dåliga relationer eller förtal eller någonting. Va? Det himmelska tillståndet, det kommer att bli så. Det heligas gemenskap kommer att bli så. Men vi kan få del av det redan här i tiden. Inte på ett fullkomligt sätt kanske. Men vi kan få smaka på det. Och vi kan få den tron och den känslan för de heligas gemenskap att vi är ett tempel. Vi har ett gemensamt projekt här i världen. Ett uppdrag. Och så förvandlas allt. Då är det inte lagiskhet, va? Då är det inte dogmatik. Då är det någonting för mer. Då är det Guds ande verksam i det. Och plötsligt så känner ni igen Guds nåd och barmhärtighet. Här har vi mycket, mycket kära vänner att upptäcka och att praktisera. Jag har gjort en gång tidigare, nu ganska många år sedan, att jag har gått igenom första Korinthierbrevet vers för vers. Ja, det är så många år sedan så jag har knappt kvar anteckningarna. Men då minns jag att när jag gick igenom det så gjorde jag en förenklad disposition. Och den var så här. Kapitel 1 till och med 4 handlar om Guds vishet. Kapitel 5 till och med 10 om friheten. Kapitel 11 till och med 14 om församlingens gudstjänst. Och kapitel 15 om de dödas uppståndelse. Så då blir det bara 4 delar så. Så ni ser, man kan göra det på lite olika sätt. Men det påverkar inte själva tolkningen. Det som påverkar tolkningen som ni kommer att lyssna till, det är möjligtvis det som jag redan har sagt nu. Alltså det här perspektivet, det himmelska ljuset som kommer in i vår gemenskap och som kommer in i mitt liv. Läser jag Korinthierbrevet på det sättet, så då påverkar det min förståelse av Korinthierbrevet. Och det är inte någon förlust, tvärtom, det är en stor vinning att läsa det så. Hörrni, nu har vi bara 10 minuter kvar. Men vi slår upp då kapitel 1. Vi hinner börja här i alla fall på hälsningen. Alltså inledningen är från vers 1 till och med vers 9. Och det kan vi dela i 2 delar. Först den sedvanliga hälsningen. Kapitel, eller för att säga, vers 1, 2, 3. Och sen den sedvanliga tacksägelsen, vers 4 till och med 9. Så är ju alla Paulusbreven upplagda. Och inte bara Paulusbreven utan brev överhuvudtaget från den här tiden. började på det sättet. Precis som vi började, åtminstone förr i tiden. Kära en, och så får man lära sig skriva. På samma sätt gjorde de på den här tiden. Då börjar de på det här sättet. Jag läser. Från Paulus, genom Guds vilja, kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes. Till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga, tillsammans med alla de som bor på varje plats där de eller vi bor. Åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Så börjar det. Och när vi har gått igenom de tidigare breven, alltså Galaterbrevet först och sen första och andra Thessalonikerbrevet, då har jag ju ganska utförligt talat om Paulus till att börja med och hans liv. Jag kan inte upprepa det varje gång det står Paulus i texten, för då skulle vi aldrig komma någonstans. Så det hoppar jag över här. Vi bara noterar det att han skriver att han är kallad. För det tror jag är viktigt att ha med sig. Det har Paulus med sig varje gång. Att han är kallad. Och dessutom kallad genom Guds vilja. Till Kristi Jesu apostel. Särskilt när vi läser Galaterbrevet så ägnar ju nästan, ja, inte hela första kapitlet, men åtminstone första halvan av kapitlet, 15, 16, 17, 18 versar där, ja, nästan hela kapitlet, ägnar han ju åt att tala om att han är kallad till Guds apostel. För det är så viktigt. Och varför är det så viktigt? Och vill han göra sig märkvärdig? Nej, inte alls. Det är viktigt därför att de som tar emot det här ska förstå att Paulus gör anspråk på att representera Kristus. Han är ju Jesu Kristi apostel. Alltså det som förmedlas här genom Korintherbrevet, det kommer ifrån Kristus Jesus själv. Paulus är ju bara apostolos, han är ju bara sänd ifrån Jesus Kristus. Han är förenad med Jesus Kristus och han har fått i uppdraget ifrån den uppståndne att förmedla det här. Och det är viktigt. Det är viktigt både för de som lyssnar att de förstår det på det sättet. Det är därför vi slutar textläsningarna med orden "Så lyder Herrens ord." Så avslutar vi varje gång vi läser episteltexten och gammaltestamentliga texten. Det är alltså viktigt. Inom parentes förresten, apropå det där med att Svenska kyrkan vill få föredöme åt ett annat håll, så finns det ganska höga röster nu som säger att man ska stryka det där "Så lyder Herrens ord." Så i den nya gudstjänståren ska man bara läsa texten. Men man ska inte säga "Så lyder Herrens ord." Men här ser ni en som kommer att säga så så länge han lever. "Så lyder Herrens ord." Och vi får väl se hur det blir i nästa kyrkohandbok som ska komma om 4 år. Men det Paulus hade det anspråk, det var viktigt för dem som lyssnade. Och det var ju också viktigt för Paulus själv på så sätt att inte bara att det rörde vid hans egen identitet och hans eget uppdrag, utan också på det sättet att han själv inte behövde stå till svars, så att säga, för allting. För när de anklagade honom så får han ju hänvisa till sin herre. Det där som jag läste där antydningsvis i 4:e kapitlet om att ni ska inte döma varandra och ni ska inte döma mig, jag dömer inte ens mig själv. Utan det är ju vår herre som svarar för det här. Så på så sätt, det här låter fel att säga, det är fel om ni tar mig bokstavligt, men om ni missförstår mig rätt. Men på det sättet så går ju Paulus fri från ansvar. Därför att det är ju Herren Jesus Kristus som talar. I praktiken så går han ju inte fri från ansvar. Men han skulle kunna vara så viss i sitt inre att han talar och Kristi vägnar. Så att behovet av att försvara sig själv finns helt enkelt inte. Och behovet av att försvara Kristus finns ju inte heller. För Kristus talar för sig själv. Så det är nog en ganska viktig inledning det där. Från Paulus genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel. Så han är alltså helt införlivad med Kristus Jesus. Men det är också alla de i Korint. Vers 2. Till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de heliga. Så de är också intagna i Kristus.